Hej.
Nu sitter vi här i poddstudion hos Medborgarskolan. Och ni har alldeles nyligen haft ett samtal med Daniel Wolgemot. Där ni pratade med honom om Gambia.
Stämmer. Det var, jag lärde mig jättemycket.
Ska vi börja dra lite basfakta?
Det känns familjärt.
Ja, det är viktigt tycker jag. Vi har en huvudstad.
Som heter Banjul. Och i Banjul bor det 459 000 invånare av totalt 2,5 miljoner gambier.
Så ett ganska litet land och ganska få invånare. Och vi ska prata om valet som var i december 2021.
Presidentvalet.
Precis. Och det är alltså då en republik.
Mm. Och Gambias enda grannland är Senegal.
Ja, det är lite skönt på ett sätt. Ibland brukar vi få räkna upp en hel radda med olika länder. Men nu var det Senegal. Hur ser det ut med religionerna, Josefin?
90% muslimer i Gambia.
Och sen är det en liten andel animister, en liten andel kristna, en liten andel icke-troende och en liten andel bahaier. Men precis som Josefin sa så är det majoriteten muslimer.
Hur ser det ut med demografin då i landet?
Föga förvånande är detta också ett land som har en ung befolkning, precis som många av de länderna vi har pratat om innan. Och just i Gambia så är det 45% som är under 15 år.
Nästan hälften av befolkningen alltså.
Ja, och att jämföra då som vi brukar göra med Sverige som har 17% under 15 år.
Mm.
Jättestor skillnad. Och när det kommer till den äldre delen av befolkningen så är det 2% som är över 65. Och i Sverige har vi cirka 20% som är över 65. Jag vet inte, du nämnde innan Lisa medellivslängden.
Ja, precis. Den är också jättestor skillnad. I Gambia har vi en medellivslängd på ungefär 61 år. Medan i Sverige har vi 82 som medellivslängd.
Det är stor skillnad. Och jag vet, Josefin pratade också innan om barnadödligheten.
Ja, exakt. Späda barnadödligheten ligger på cirka 42 stycken av 1000 levande födda barn. Och det är till skillnad mot Sverige som då har 2,4 per 1000.
20 gånger så hög.
Ja.
Något annat som är högt är analfabetismen i landet. Och vi kommer in lite på det igen sen tror jag när vi pratar om valsystemet. Men det är i alla fall cirka 50% av alla vuxna som inte kan läsa och skriva. Och de siffrorna är från, de är 7 år gamla, från 2015. Men,
förhoppningsvis blir det bättre. Men jag har förstått också som att eftersom man har ett skolsystem som inte riktigt är gratis för alla så kan ju det vara en bidragande orsak till den här problematiken. Sen har vi också den före detta diktatorn eller auktoritära styret, Jammeh. Han förbjöd homosexualitet, vilket innebär att det är väldigt svårt, har varit väldigt länge och är fortfarande svårt att leva som hbtq-person i Gambia.
Kan du nämna då att Jammeh regerade under drygt 20 år?
Ja.
Så därför har det funnits en lång tid med homofobi i landet.
Men ska vi lyssna lite grann på lite av er intervju med Daniel? Det tycker jag skulle vara jättespännande.
Idag sitter jag och Josefin här med Daniel Wolgemot. Kul att ha dig här.
Tack så mycket.
Vill du berätta lite om dig själv, vad du gör?
Ja, jag är statsvetare i grunden, disputerad och har ägnat några år av mitt liv med att forska och om politiskt deltagande. Framförallt i Sverige faktiskt, men även intresserar mig väldigt mycket också för politiskt deltagande och demokratiska processer runt om i världen. Sen har jag jobbat på lite olika myndigheter i Sverige med att försöka främja demokrati. Alltså med olika liksom åtgärder för att stärka människor i demokratin att vara mer delaktiga. Men också, eftersom jag är forskare, så är också att undersöka, liksom, analysera människors beteenden och sådär.
Och vi har ju dig här idag för att du var ju i Gambia när det var val i december.
Stämmer bra
det. Vill du berätta lite om det? Hur var det?
Det var jättespännande faktiskt. Med tanke på att valet innan det här valet som var nu, alltså i december 2021, var väldigt dramatiskt. För då förlorade en politisk ledare som hade varit diktator, kan man säga, eller som har varit en väldigt auktoritär ledare i Gambia, som hette Yahya Jammeh, förlorade makten efter 20 år. Och han förlorade valet ganska knappt. Och först erkände han att han hade förlorat, men sen tog han tillbaks det när han upptäckte att det var med ganska liten marginal, mindre än vad han trodde först. Och då så vägrade han att acceptera valresultatet. Och det blev väldigt dramatiskt då, 2016.
Och hur slutade det? Accepterade han det till slut? Eller?
Nej, jag skulle inte säga att han accepterade det riktigt. Men han utvecklade sig så att den kandidaten som vann valet, som heter Adama Barrow, han såg sig hotad, så han flydde över gränsen till Senegal, till Dakar, och svor in sig själv, kan man säga, eller lät sig svära sig in ändå som president på den gambiska ambassaden i Dakar. Och ungefär samtidigt så gick styrkor från ECOWAS, alltså den västafrikanska samarbetsorganisationen, in i Gambia, och liksom det blev så hotfull situation för den här auktoritära Jammeh så att han lämnade landet då. Men han gjorde det med hela statskassan.
Oj, okej. Okay. Ja. Så den presidenten som vann valet, som svors in i Senegal, han gjorde det på grund av att det var osäkert i Gambia? Att han inte kände sig säker?
Ja. Liksom. Han befann sig i Gambia under själva valet, men när den här auktoritära ledaren började ifrågasätta valresultatet så blev det en väldigt hotfull situation. Och han såg sitt liv hotat, helt enkelt.
Jag hade inte tidigare hört att man kan sväras in som president i ett annat land.
Det gick i det här fallet i alla
fall. Det gjorde det, ja.
Hur kan du bäst beskriva det politiska systemet i Gambia? Hur skiljer det sig från Sverige?
Ja, det skiljer sig på ganska många olika sätt faktiskt. Dels skiljer sig själva valsystemet. Att de har såna här majoritetsvalsystem. Så att landet är indelat i olika valkretsar. Och det är bara den kandidaten som får flest röster i varje valkrets som får hela. Liksom, nu pratar vi om parlamentsvalen då. Då får den personen hela mandatet, så att säga. Och det är ett samma system som man har i Storbritannien till exempel. Och i Sverige har vi ett proportionellt valsystem där liksom mandatet funderas efter hur många röster, hur många procent liksom varje parti får. Så det ena. Och sen är det ju ett presidentstyre i Gambia. Och en ganska stark presidentstyre där presidenten anses ha ganska stor makt i förhållande till parlamentet också. Även om det formellt och i praktiken också, ska man väl säga, det är maktdelning mellan parlament och presidentregering och de rättsskipande myndigheterna. Det är ju maktbalans, men presidenten han har stora möjligheter att få sin vilja igenom ändå. Det är ju några skillnader. Sen så är det ju väldigt stor skillnad. Det är ju, även om Gambia faktiskt har haft demokrati sedan mitten på 60-talet, så är det ändå en ganska omogen demokrati på något sätt jämfört med den svenska, där till exempel så är inte partierna, inte särskilt många partier har en tydlig ideologi till exempel. De är inte så ideologiska, utan det är mera personcentrerad, en stark ledare som skapar ett parti runt omkring sig. Och sen kan det också ofta finnas kopplingar till en etnisk grupp. Så att det partiet har sin största väljarbas i en etnisk grupp. Så det liksom, och väljarna, det är ganska låg utbildningsnivå, även om det pratas väldigt mycket politik i Gambia och så skulle jag säga att den svenska liksom valmanskåren är oerhört mycket mer informerad. Och sen tycker jag en väldigt stor skillnad faktiskt om man tänker på politiken, det är ju att jämställdheten har kommit så mycket längre. Eller är så mycket mer utvecklad i Sverige. Det är ett ganska patriarkaliskt samhälle också, vilket man också ser i politiken.
Jag har också förstått att de har ett annat röstningssystem som jag inte hade hört om tidigare. När de använder tunnor, kulor.
Just det. Det är också ett system som de har haft, som också har haft jättelänge, ända sedan självständigheten. Och som gambierna är ganska nöjda med faktiskt. Och som även internationella liksom valobservatörer och sådana som kommer till Gambia tycker är ett ganska bra system. Att det är ganska rättssäkert helt enkelt. Det går ju till så att de har ett system där väljarna måste registrera sig för att vara med och rösta. Man får ett röstkort. Man går till vallokalen och när man lämnar in det så får man doppa fingret i sånt här bläck som inte går att tvätta bort. Och så får man en kula och så går man in i ett rum där det står tunnor och de har olika färger och varje kandidat då har en färg som väljarna har lärt sig. Och så finns det även bilder på tunnorna på den kandidaten. Och så släpper man sin kula i tunnan och när det klingar till då registreras det liksom av en valförrättare och så har man gjort det man ska. Och jag besökte en vallokal när jag var där. Jag fick inte komma in och se tunnorna.
Nej, men jag antar väldigt att besviken. man går in i själv på antagrummet så att ingen kan se.
Ja, de har en, liksom, håller hårt på valhemligheten också, ja. Så att det liknar Sverige på så vis.
Och i med det här tunnsystemet, för det var ju lite svettigt där innan när det kanske var 22 presidentkandidater. Du har hört någonting om de började tänka om det och hur de då såg. Nu blev det ju 6 till slut. Men det var ju lite svettigt och vart oroliga där kanske.
Ja, det var väldigt många presidentkandidater. Men den gambiska valmyndigheten liksom trattade ner dem då till 6 kandidater. Enligt ett särskilt system, liksom urvalssystem. Man skulle uppfylla en massa olika kriterier och så. Det där kan man ju för sig ifrågasätta och fundera kring ur demokratisk synvinkel om man inte liksom alla borde få prövas i valet. Så det där är väl liksom en lite omdiskuterat. Att en myndighet ska få bestämma det då vilka som kandiderar. Men sen kan man ju förstå att det skulle bli administrativt ganska svårt med 19 tunnor då i det här rummet. Ja. Så var det ju väldigt spännande där på natten. Alltså för det tog ju väldigt lång tid innan, det tog ett tag innan, när vallokalerna stängde 5 eller 6. Och sen så tog det ett antal timmar och sen vid 3-tiden på natten, då utbröt det festligheter.
Jaha.
Och liksom, det var enorma festligheter, folk gick ut på gatan fast det var liksom klockan var 3 på natten. Och dansade och liksom, man hörde jublet och bilar som tutade och ändå befann jag mig inte i en storstad utan rätt långt ut på landsbygden.
Valet.
För att fira liksom segern, för då hade väl då Adama Barrow kanske utropat sig till segrare eller någonting. Så att det gick ändå ganska snabbt innan. Sen vet vi att det här blev omstritt då efteråt. Men i alla fall så gick det ganska snabbt innan den första beskeden kom. Liksom.
Nu har vi pratat lite om valet som var i december. Men det har också varit
Parlamentsval,
tack. Presidentvalet var i december och parlamentsvalet har varit nu i april. Och vad har det senaste valet för betydelse? Kommer det märkas någon skillnad för befolkningen?
Det tror jag absolut. Att, jag menar, om du menar om parlamentsvalet spelar roll, så är det jag övertygad om att det gör. Även om som sagt Gambias president har ett ganska stor makt, så är det lagstiftningen ska ändå gå igenom parlamentet och presidenten. Om inte presidenten kan uppbåda en majoritet av ledamöterna så skapar det stora problem, skulle jag säga.
Hur är det med valfrågor? Vad har han gått till val på?
Jag skulle säga att hans profil är att han appellerar till hela befolkningen oavsett vilken etnisk grupp man tillhör. Och är en ganska, framstår som en ganska ödmjuk person och liksom mild och till skillnad från en del andra partier som är lite mer tydligt profilerade mot en etnisk grupp. Så att det betyder att på så vis så, han säger själv, jag är liksom så långt ifrån en tribalist man kan komma. Och han är själv, pappan kommer från en grupp och mamman från en annan och så vidare. Så att medan andra partier spelar mer ut etnicitetskortet. Min bedömning är då att liksom han kanske appellerar lite till lite mera grupper som är lite modernare och inte lika traditionalistiska liksom, som lever ett lite annat liv än det mest traditionella.
Mm. Spännande, för då är det inte riktigt egentligen några politiska sakfrågor som är den största, kan man säga, temat eller diskussionen i vad man går på val på.
Nej, det är det som jag som att lite grann kännetecknar kanske det politiska landskapet i Gambia, att Det är inga tydliga ideologier. Det finns ett litet socialdemokratiskt parti. Men annars så är det väldigt mycket den enskilde liksom kandidatens karisma och nätverk och liksom pondus som väger väldigt tungt. Och sen också naturligtvis också vad man förmår att leverera till folket. Så det är han liksom, den diskussionen som jag hörde jättemycket av nu när jag var där. Liksom, det tyckte man så här, han var väldigt modig som ställde upp mot den här auktoritära jajajamma i första valet. Och sen så fick han aldrig riktigt chansen under den första mandatperioden. Det kom, dels så försvann ju jammen med hela statskassan. Så att de började med väldigt dålig ekonomi. Och sen så var det ju pandemin som kom och man på det. Som drabbade Gambia på så sätt att en stor del av inkomsterna utifrån försvann genom att turismen. Och det blev nedstängningar i Gambia också. Trots att de hade väldigt få sjukdomsfall. Eller de kanske hade en del sjukdomsfall men de hade väldigt få dödsfall. Antagligen för att det är en sån ung befolkning. Men ändå så stängde de ner ungefär som vi gjorde i väst. Vilket skapade otroliga försörjningsproblem för människor. Men så jag tror att många människor tänkte att han har inte riktigt fått en chans. Ändå levererade han och gjorde vissa saker. Så det är vilket symbol. Liksom så här, han, till exempel så började han bygga en väldigt, väldigt stor motorväg längs med kusten. Längs de stora städerna som ligger liksom på rad längs i norra delen av landet. Det är faktiskt en 8-filig motorväg.
Oj.
Och det där är ju någonting, och det märkte man då när jag pratade med människor, att det märker, människor noterar det. Ja, han har börjat liksom leverera, han bygger den här vägen. Och det är också, det kan man på ett vis förstå, för att den där vägen är ständigt igenkorkad. Och det skapar väldigt stora problem för människor när de ska åka till sina jobb och sådär. Så att en sån här sak kan faktiskt påverka människors liv. Men det blir också lite av en symbol. Man kan ju tänka sig att det är en strategiskt val av en politisk ledare. Att liksom, jag ska ju bygga något som verkligen syns.
Att det blir väldigt tydligt
konkret. Då, ja. Mm. Så det var liksom så de som jag pratade med resonerade. Att han är en fredlig man. Han splittrar inte mellan etniska grupper. Han har börjat leverera men han har haft en svår period. Så folk är väldigt vettiga i sina analyser tyckte jag. De flesta som jag pratade med och tyckte att han skulle få en chans till. Och såg de andra alternativen som sämre tror jag.
Deltagandet både kanske i parlamentsvalet och i presidentvalet är ganska lågt. Av vilka anledningar ser du till att det har varit så lågt?
Alltså, för det första så kan man ju resonera lite och problematisera lite kring om det var så lågt egentligen. Alltså det var strax över 50% i parlamentsvalet alldeles för några veckor sedan, nu i april. Och det var ändå liksom en ökning. Det var 50%, men det var en ökning från 40% i det tidigare valet.
Presidentvalet då?
I parlamentsvalet. Nu pratar jag jämför. Okay. När det gäller presidentvalet, då var ju valdeltagandet 89% i 2021.
Okay, och
59% 2016. Så det är ju själva verket ökningar. Men man kan ju ändå, och 89% är ju egentligen inte lågt med några mått mätt. Det är ju liksom på svensk nivå kan man säga. Men parlamentsvals, alltså valdeltagandet på 51% i parlamentsvalet nu, det är ju inte jättehögt. Men det känns ju också som att det kan finnas förklaringar till det. Jag menar, vi har en väldigt lågt utbildad befolkning, vilket alltid i alla länder påverkar valdeltagandet. Det finns en diskussion i Gambia om att folk inte riktigt förstår varför ska vi rösta. Vi har ju röstat på presidenten. Varför ska vi rösta på parlamentet? Man kanske inte riktigt, alla människor förstår inte skillnaden kanske. Och det finns även ett aktivt arbete i Gambia för att öka valmyndigheten, ha informationskampanjer för att öka kunskapen om det politiska systemet och så. Men det verkar som att många människor inte förstår riktigt varför de ska rösta.
Du nämnde också tidigare att presidenten har ganska stor möjlighet till att få sin vilja igenom eller sådär. Så kanske också är att engagemanget rent generellt är lägre inför parlamentsvalen.
Uppenbarligen så är det ju ett lägre engagemang. Och jag tror att det är så att presidentvalet är symboliskt. Mm. Man har känslan av att den här personen kan styra som han vill om han väl får makten. Men som jag sa, skulle inte presidenten få en majoritet med sig i parlamentet så skapar det problem de facto.
Nu har vi pratat om hur det blev i presidentvalet. Men hur blev det i parlamentsvalet?
Ja, det var ju väldigt spännande. Det ägde ju rum nu alldeles nyligen i april. Och det var ju osäkert hur det skulle gå. Därför att det är så att Adama Barrow, han presidenten då, som vann presidentvalet nu, han var med i oppositionskandidatens parti innan. Och under mandatperioden då, som 2017 till 2021, så blev det en konflikt mellan presidenten och det här partiet, kan man säga, den partiets ledare som nu är huvudopponenten, alltså i opposition. Och då till slutade det med efter en process att Barrow gickade alla personer som representerade det här partiet ur regeringen. Och började processen med att bilda ett nytt parti. Och så hände det en massa saker, det blev lite oroligheter. Så att han fullföljde inte riktigt det där, men inför valet nu 2021 så tog han tag i det igen. Och han har skapat ett helt nytt parti kring sig då, MPP. Och det var ju väldigt oklart, ett så nytt parti, hur ska det liksom kunna stå sig mot det gamla? Men det gick ganska bra. Det parti av 58 mandat i parlamentet. För det första får presidenten utse 5 av dem. Han plockar 5. Så det är 53 kvar att rösta om, så att säga. Då vann hans parti 18. Och sen så har han lyckats skapa en koalition med 2 små partier. Så att han sammanlagt får 29 mandat. Precis vad han behöver för att få majoritet i parlamentet. Så att det anses vara att han har lyckats väldigt väl. Och det är en väldigt intrikat och spännande sak här. Det är att ett av de partierna som han har gått i allians med, som för övrigt fick jättefå mandat i det här valet, men det är den gamla diktatorn Yahya Jammehs parti. Aha. Vilket också har väckt ont blod. Det har väckt, när han inledde den processen för några år sedan, så väckte det ju ont att han skulle som bilda en valkoalition med det här partiet, där ju hela den här tidigare makteliten har suttit, som har begått ganska hemska handlingar mot många, många människor. Men i den vevan så blev det, då blev det också liksom en motsättning mellan det här partiet då, den auktoritära ledarens gamla parti, och honom själv. Så att de har liksom, partiet har brutit med Jamme. Men ja.
Ja, men jag kan förstå vad jag tänker med att många som röstade på presidenten kanske gjorde det för att just att han inte var som den tidigare auktoritära ledaren. Och då blir det ju uppfattat det kanske lite kontroversiellt att man vill samarbeta med det partiet.
Verkligen. Och särskilt som att det pågår en sanningskommission i Gambia som tillsattes 2019, tror jag det var, som utreder brotten mot den gambiska befolkningen som Yahya Jammeh utförde. Och den överlämnades till slut efter en försening till Barrow i november, alltså en månad innan valet. Och frågan är liksom nu, vad ska Barrow göra av det här? För det är en het potatis. Alltså att hantera, för det är väldigt många människor i Gambia som har haft någonting att göra med den gamla ledaren, som kanske inte har begått brottsliga handlingar, men som ändå har skott sig på systemet. Som sitter på olika, både maktpositioner och andra positioner. Samtidigt som Barrow, det ser ut som att han navigerar ganska skickligt. Han vill inte skapa jättestora splittringar i samhället. Han har också petat bort dem och liksom fängslat en del av de värsta uppenbara cheferna, polischefer och säkerhetspolischefer och sådana saker. Och de är liksom bortplockade, vilket gjorde han under första mandatperioden. Vilket ändå måste ha varit ganska tufft, tänker jag, att göra. Så det är ett väldigt intressant läge i Gambia, hur han ska gå den här balansgången nu.
Skulle du säga att, för vi pratade ju förut om att det var ganska lågt deltagande i parlamentsvalet. Och i och med att det är där de har en koalition, är folk medvetna om det som har hänt? Är det bra journalistik som håller dem mot väggen och rapporterar de det som händer?
Bra fråga. Alltså, under den tidigare regimen, under Yahya Jammeh fram till 2016 då, så var ju media, det fanns ingen fri media i princip i Gambia, och journalister hade flytt utomlands och så vidare. Och efter att Adama Barrow vann valet så har media kommit tillbaka, och det finns, man märker det, man kan bara gå ut och googla på nätet och titta att det finns oberoende, mycket, mycket nya stationer och nya liksom webbsidor som bevakar, och det verkar vara ganska livaktigt en mediasektor som håller på att växa fram och som faktiskt existerar. Sen är inte allting perfekt. Det kan man se om man läser liksom rapporter från olika institut som tittar på just utifrån ett mänskliga rättigheterperspektiv och så, att det sker övergrepp. Det har skett övergrepp senare också, men det är på en helt annan nivå än vad det var tidigare. Det var en incident, jag kan ju berätta om det. Det var ju så att när Barrow vann valet, första presidentvalet, och Yahya Jammeh flydde landet, då liksom var han den kandidat, han var en oerfaren politiker som puttades fram av en koalition av partier. Nästan alla oppositionspartier gick ihop och plockade fram en gemensam kandidat. Och att anledningen till att det var just han var bland annat att den annars naturliga ledaren satt i fängelse.
Okay.
Som är ledaren för det stora oppositionspartiet, UDP. Och då sa han så här, ja, jag kommer sitta på makten vid 3 år och då ska jag försöka skapa ett bra politiskt landskap med fria medier och allt det här, och sen ska vi ha ett nytt val. Men när det började närma sig de här 3 åren, då ändrade han uppfattning om den saken och sa, jag vill sitta mandatperioden ut, och säger att så tolkar jag liksom resultatet och författningen. Och det skapade ju en proteströrelse där människor gick ut på gatan då och protesterade, 3 år räcker. Det heter den där rörelsen, 3 år räcker. Och de oroligheterna anses, eller det slog hans polis ner ganska hårt. Vilket har väckt liksom mycket uppmärksamhet och kritik. Och där är det är väldigt svårt att veta liksom, för att hur mycket han ligger bakom det och hur mycket det är liksom i institutionerna. Att vi har en polis som säkerhetstjänst som är van att jobba ganska, gå ut ganska hårt mot. Det kan inte jag svara på, liksom hur mycket det är att det sitter i liksom på något sätt. Men han har fått mycket kritik då, och det, för just bland annat det då.
När vi är inne på detta, så i dagsläget så finns det ingen lagstiftning i Gambia som säger hur många mandatperioder en president får sitta vid makten. Ser du att det finns en risk för att Barrows demokratisering är som ett skenspel och att han egentligen kanske kommer försöka behålla makten ändå i slutändan?
Alltså, det är ju en jättesvår fråga, för att vi har ju sett så många exempel, och inte minst i Afrika, på att ledare börjar väldigt bra och väldigt liksom demokratiskt och levererar välfärd, och sen tar sig händelseutvecklingen i en annan riktning. Och de blir mer och mer auktoritära. Just när det gäller Barrow så har han försökt få igenom en ny konstitution där det bland annat finns en begränsning av antal mandatperioder för en president till 2. Men den gick inte igenom parlamentet. Apropå det vi pratade om tidigare, att parlamentet behöver godkänna såna saker. Och det gick inte igenom därför att det blev en konflikt kring hur det skulle tolkas, det som stod i författningen, eller i nya författningen, huruvida Barrow redan hade suttit och hade liksom 2 ytterligare perioder på sig, eller om det skulle räknas. Och där blev det en konflikt, och det var ju då, som jag förstått det, framförallt då mellan Barrow och det här UDP-partiet då, som är hans huvudmotståndare.
Barrow tänkte att efter vi gör den här konstitutionella ändringen som det börjar gälla, han tänkte att då har jag 2 mandatperioder kvar.
Jag kan inte säga att det var det han sa, men det är det hans motståndare säger, att det är det att det är det han säger, att han skulle kunna tolka det så. Mm. Så att den gick hur som helst inte igenom, och den innehöll ju liksom flera intressanta och bra saker ur demokratisynpunkt som skulle liksom vara bra för den gambiska demokratin. För den tidigare författningen, den gick igenom under den tidigare auktoritära ledaren. Vi hoppas att den här författningsprocessen kan gå framåt.
Något som vi kommer märka senare är en viktig del att ha i åtanke när man pratar om val i Gambia är landets alla folkgrupper. Det finns ju en hel del, men den största är Mandinka. Och den näst största heter Fulani. Och sen har vi den äldsta, men då tredje största som är Diola. Sen finns det många, många fler.
Precis. Och det är ju väldigt intressant att titta på. Just som du sa, att Diola är den som folkgrupp som man tror har funnits i just det här området längst. Medan Mandinka invandrade när Maliriket växte som allra mest under 1300-talet. Och Mandinka, de bor mest ut med själva Gambiafloden. Och det kan man ju också tänka på just när vi pratar om Gambia. Att Gambia är som en sträng som går liksom in i Senegal, precis ut med Gambiafloden. Och på bredaste stället så är det bara 50 kilometer. Och det bygger ju också från historien, just det här med att England kom dit och hade Gambiafloden som transportled för slavhandel under 1600-1700-talet.
Hur skulle du säga att relationen med Senegal ser ut idag? Har Senegal inflytande över politiken i Gambia och stöttar de staten, regimen eller en viss kandidat? Hur ser den relationen ut idag?
Ja, det är en ganska svår fråga också. det finns en lång historia med Gambia och Senegal. Dels är ju Gambia en liten remsa mitt i stora Senegal. Och kulturen och etniska gruppen och allting är exakt är liksom väldigt lik. Alltså det är bara som att ta ett litet utsnitt ur ett större, men det, och sen har på det då lagts de koloniala skillnaderna. Att det ena landet, Gambia, kolonialiserades av britterna, har den delvis den traditionen då i, och Senegal av Frankrike. Och sen har Senegal genom åren också ingripit till i gambisk politik. Till exempel försvarat presidenter mot kupper och sånt. Och det skedde ett kuppförsök mot Gambias första ledare, som faktiskt satt i 30 år, Dada Jawara, som var den som liksom tog över efter självständigheten. Och han regerade under en period som anses vara en av de längsta demokratiska, liksom tidiga demokratiska perioderna i Gambia. Även om det kanske inte var rosenskimrande allting då heller. Men i alla fall. Jawara råkade ut för en kupp. Och Senegal stöttade honom i det. Och därefter så för att skapa stabilitet så skapade man det Senegambia-projektet. Som var att ett väldigt nära samarbete, en konfederation mellan Gambia och Senegal på försvarssidan och ekonomi och sådana saker. Men det varade inte ens i 10 år, det samarbetet, och då så var det på Gambias begäran som man avbröt det här. Så det finns väldigt mycket politiskt samröre. Det finns också en viktig faktor, är den konflikten som finns i Casamance-området som är precis i Senegal söder om Gambia, nedanför, där det finns en folkgrupp som försöker uppnå självständighet, och de har haft försökt vinna den självständigheten i väldigt många år. Så mycket av Senegals politik mot Gambia har att göra med att skapa stabilitet och liksom att inte rebellerna i Casamance ska få inflytande. Så med det sagt så det är ju uppenbart att Adama Barrow lutade sig ju mot Senegal, kom in och stöttade, att han har ju liksom någon form av skuld att betala tillbaka, eller han har ju liksom han blev ju väldigt väldigt hjälpt av det, var för Senegal var mycket soldater från Senegal i den här ECOWAS-styrkan som gick in till hans försvar, och det finns en diskussion om Barrow gynnar senegalesiska ekonomiska intressen och så. Det där är väldigt svårt att veta. Jag menar, det är ett jättestort land som omger ett väldigt litet land. Så det är inte konstigt att det finns ekonomiska liksom, förbindelser och utbyten mellan länderna heller. Men
det är svårt att se vad det beror på också då, eftersom att de ändå är så stora.
De är jättestora, en mycket större ekonomi. Den diskussionen finns. Thank you.
slutet på programmet försöka prata lite grann om vad vi kan göra, hur man ser på utvecklingen framåt för landet. Och där vet jag att Daniel hade jättemycket bra synpunkter just på vad det finns för problem att titta på och vad det finns för positiva saker.
Vad ser du som riskfaktor för Gambia och vad finns det för positiva aspekter i frågan om Gambias demokratiseringsprocess?
Alltså, om man ser till positiva utsikter för Gambia så skulle jag säga, först och främst att det är en ganska ung och ambitiös befolkning. Det är väldigt många människor som man träffar som verkligen vill skapa sig en framtid. De vill liksom business, de vill liksom starta grejer, de vill jättemycket, de vill mycket med politiken, de vill styra liksom landet i rätt riktning. Det finns väldigt mycket bra energi liksom i
viljan att påverka.
Ja, viljan att påverka sitt eget liv men även Gambia i stort. Jag tycker också att många gör en balanserad analys av politiken och vad som är rimligt att förvänta sig liksom. Att politiken ska kunna leverera på kort sikt och sådär. Det är positivt. Och jag ser också, Gambia är också väldigt ett mångkulturellt land. Många etniska grupper som lever väldigt nära och integrerat. Fredligt, man har en positiv syn på varandra och liksom man firar allas högtider och man liksom kan. Otroligt imponerande, det är många som kan 6, 7, 8 språk. Det är inte ovanligt. Jag tror jag träffade någon som kunde 11 språk. Så det är jättehäftigt. Och även, och det är väl lite grann hänger ihop att det finns en form av kanske positiv nationalism som binder ihop landet. Vi är liksom gambier och man hör det väldigt ofta. Det uttalas ofta. The Smiling Coast of Gambia. Man säger mycket så här, liksom, det är nationell stolthet. Som motvikt mot de olika etniska grupperna som kan dra åt lite olika håll. Och även de flesta är ju muslimer i Gambia. Den största delen är en väldigt tolerant form av islam. Liksom tror med sufistiska inslag. Så det är liksom väldigt, också liksom, det är inte någon, upplever inte som en dogmatisk form av liksom islam som är liksom dominerande. Och jag tror också att det finns en levande diskussion och medvetenhet om problemen med korruption och rättsosäkerhet, att det här är inte bra, och en ökande politisk medvetenhet
bland befolkningen.
Sen är det ju, om man ska ta på den positiva sidan, det är liksom ett ganska bördigt land. Alltså det växer bra, det går liksom att försörja sig i alla fall rimligt. Alltså det går att få mat för dagen om man har en plätt mark och liksom brukar den rationellt. Sen är det inte alla som har det. Men det är liksom de förutsättningarna finns. Sen står ju Gambia för väldigt många, man kan också se väldigt många utmaningar vid horisonten. Och en sån är ju risken för etnisk splittring. Något som väldigt lätt kan exploateras politiskt och som även görs. Också det som är en väldigt stor risk, det är ju att ekonomin går ju inte jättemycket framåt. Det är liksom en stagnerande ekonomi som står och stampar och liksom ingen ledare har lyckats liksom leverera utveckling till människor. Och det skapar ju en enorm frustration bland människor. Och visst, det ser man ju, det är ju de här unga ambitiösa liksom killarna som tar hur stora risker som helst för att komma till Europa till exempel. Många gambier som har för att ta sig över Medelhavet eller via Kanarieöarna liksom, och som stryker med helt enkelt på vägen eller hamnar i libyska fångläger. Eller samtidigt så då de som tar sig till Europa blir en livlina för hela släkten. Det finns väldigt få försörjningsmöjligheter för människor utom i den lite informella ekonomin. Det är liksom där så väldigt många genom att handla med lite saker och odla lite för husbehov och liksom det. Turismen visst ger lite inkomster, men den ska då, om någon lyckas få jobb inom turistsektorn, ska det försörja liksom en hel familj och släkt och så att.
Du var inne lite på turismen. hur är det, går pengarna till befolkningen, alltså går pengarna till de som är utför arbetet, eller går pengarna till stora internationella företag, och hur kan man som svensk till exempel förhålla sig till detta om man skulle besöka Gambia?
De stora pengarna, eventuella vinsterna, går nog väldigt mycket till antingen internationella ägare, alltså, eller ganska välbärgade gambiska ägare. Så det som kommer liksom folket till godo, det är ju arbetstillfällena och den väldigt låga lönerna man får. Man får väldigt låga löner, men det är ändå väldigt riktiga löner. Sen finns det en, och det är ju huvudsakligen charterturism till Gambia. Och det är väldigt intressant, nu gör jag en utvikning. Svenskarna är det första liksom, nationaliteten som åkte på charterresa till Gambia. Och det var redan på 60-talet det började. Otroligt tidigt. Bland annat det bidrar till att många svenskar som har varit i Gambia, och att det finns liksom ganska starka kopplingar mellan Sverige och Gambia. Inte bara på grund av det här, men delvis på grund av det här. Att ganska många svenskar har varit, träffat människor i Gambia, skapat relationer, åkt hem, kanske startat en liten förening, småskalig biståndsverksamhet. Det finns många, genom åren funnits väldigt många små skolor som har drivits liksom med svenska föreningspengar, eller man ska säga, och liksom, och om man ska turista i Gambia, så ska man veta att svenskar har liksom ett ganska bra rykte i Gambia jämfört med väldigt många andra. Man kommer dit med ett visst förtroendekapital som det gäller att förvalta väl om man åker dit. Men det jag inte ville säga är att det finns också, märker på senare år, att det byggts upp en lite mer småskalig turism också, som inte är de här stora anläggningarna. Så att man kan mycket väl åka till Gambia och bara flyga dit och liksom hitta ett litet, ofta de kallas för typ lodges eller ecologies, som är liksom ekologiska. Det är ofta man bor liksom på marken i små bungalows eller så. Och där är det både europeer och liksom gambier som driver de här. Så man kan kolla på Ecolodge. Det som är saken är att Darbo, då, den här långvariga oppositionspolitiken då, som representerar då ett parti som lutar sig väldigt starkt åt just en etnisk grupp, Mandinkas, som är största gruppen med över 30% av befolkningen. Och den gruppen Mandinka har liksom avhållits, de har inte fått ha makten på jättelänge. Därför att den här Jamme på något vis, han stod för hade en annan grupp som sin stödgrupp, och Mandinka som i majoriteten fick inte vara med och bestämma. Och det var ju då den här Darbos och UDPs anhängares ungdoms, de var ute och kampanjade då ganska aggressivt. Och det kunde upplevas som ganska härligt, tyckte jag då, innan valet. Men sen efter valet, när Barrow vann en rättmätig seger, då accepterade efter ett tag inte Darbo det här. Och gjorde ungefär som Trump. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt faktiskt. Jag vet att det verkar som att Trumps liksom att det har blivit en grej som sprider sig. För helt ogenererat, den här mannen som är, jag tror han är människorättsadvokat i grunden.
Darbo.
Går ut och på Trump-maner förnekar ett valresultat som, alltså, internationella valobservatörer och alla. Alltså det var med alla mått mätt som man kan bedöma ett schysst val. Liksom.
Sannolikheten att Darbo och Barrow skulle mötas politiskt och samarbeta på något sätt, den finns inte vid horisonten.
Det är svårt att säga, för de har ju samarbetat. De samarbetade ju efter valet 2016, och Darbo var högt uppsatt minister, hade flera olika ministerposter. Han var liksom andre man i regeringen. Tills det blev den här konflikten kring konstitutionen, den nya konstitutionen, och alla UDP-anhängare blev kickade från regeringen, och sen har det varit helt enkelt att Barrow gjorde anspråk på makten, och inte bara efter de här tre åren. Det är väldigt svårt att säga. Vi vet inte riktigt vilket håll Barrow går, men vi vet ännu mindre vilket håll Darbo kommer gå liksom, i det här. Kommer han fortsätta exploatera etnicitetskortet, eller kommer han gå i en annan riktning?
Ja, men Daniel, tack så jättemycket för att du var här och pratade med oss och utbildade oss om Gambia.
Tack så mycket, det var jättekul att vara här. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Tack.
Men om vi ska försöka sammanfatta lite grann vad vi har lärt oss om Gambia.
Som vanligt slår jag ett slag för basic fakta, för jag tycker den är viktig. Och jag har lärt mig att det är en väldigt ung befolkning. Den faktiskt yngsta tror jag som vi har haft i något avsnitt. Och att det är en hög analfabetism i landet.
Ja, och jag slås väldigt mycket av att det är ett väldigt, väldigt litet parlament. Det är 58 personer som sitter i parlamentet. Det känns sådär gulligt liksom.
Ja, det jag fann mest intressant var själva valprocessen. En för oss här i väst väldigt udda, ett udda system när man behöver stoppa kulor i tunnor. Kanske något vi borde tänka på.
Men samtidigt fantastiskt att man faktiskt har löst någonting som är ett problem just med analfabetismen.
Ja.
Och det tycker också att det säger att vi reagerar på att nej, det här var ett annorlunda sätt att rösta på. Det säger mer om oss och våran världsbild än vad det säger om Gambia och Gambias valsystem egentligen.
Precis. Ja. Någonting som jag tror att vi alla reagerade på, det var just det här att Darbo opponerade sig mot valet. Och att vi alla tänkte på att det är precis som Trump. Och sen säger Daniel det i intervjun. Mm. Att man ser det liksom som...
Donald Trump-effekten lite grann.
Precis.
För Daniel funderade ju över... Hade det hänt om Trump inte hade gjort så?
Ja, nu vågar plötsligt andra. Och framförallt eftersom Darbo tydligen är en gammal så här, människorättsaktivist. Som ändå, och som har varit i opposition väldigt, väldigt, väldigt länge. Och liksom kämpat för att komma till val. Att han plötsligt...
Och dessutom att valet var godkänt av internationella valobservatörer. Och ändå att gå ut och bara, nej, jag accepterar inte detta. Med det så tror jag vi tackar för oss. Och det här avsnittet om Gambia. Och tack också Josefin, för det var första gången du var med. Det var jättekul.